Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden. Ni hjälper ju svenska bolag med export runt om i världen. Vad säger de bolagen som ni talar med om den pågående situationen med det nya coronaviruset?
Ja, vi har ju gjort en intervju, en enkätundersökning. Nu var ju det här i februari, men då när vi har frågat våra svenska företag så säger de ju så hela 90% att de är negativt påverkade. Och då har vi ju utbrottet i Kina som de har svarat på. Så att man är påverkad av det här som pågår via leverantörskedjorna.
Och vi är ju mitt uppe i det. Kan man redan nu säga att det finns någon effekt?
Ja, man kan faktiskt göra det. Vi har tittat på det här. Och ser vi då de effekterna vi har haft hittills så är ju bedömningen att vi kommer ha en effekt på globala ekonomin. Om vi tänker 2020 där vi står nu och den information vi har och att det kommer att vara under kontroll här någon gång under första halvåret så är det ju ungefär 0,5 procentenheter på global BNP. Och tar vi det över till Sverige, svenska företag och svenska exporten så bedömer vi att det är ungefär 0,3 procentenheter.
Och vilka branscher är det som är mest drabbade?
Ja, det är ju särskilt inom tillverkningsindustri såklart, väldigt mycket elektronik, men vi har även inom textil, fordonskomponenter och så vidare, så att det är mycket insatsvaror.
Och ni ger ju stöd både till de stora och mindre bolagen. Om man ser till de lite mindre som kanske är lite mer känsliga, tror du det finns risk för att vi kommer se konkurser framöver om det här blir långvarigt?
Ja, om det här blir långvarigt, att det sprider sig. Nu har vi ju Italien som stänger ner. Skulle det här sprida sig än mer i Europa så kan vi ju absolut vänta oss att vi får ganska så stora omfattande effekter. Och då har vi ju ungefär tre fjärdedelar av vår export som går till Europa. Och tittar vi mer just med insatsvaror där de små och medelstora företagen är väldigt exponerade och gentemot Europa. Så tar vi bara Italien så har vi ungefär knappt 5% av insatsvarorna då till svensk industri som kommer från Italien. Och det är ju rena insatsvaror som vi tittar på då. Tar vi Tyskland så har vi drygt 20%. Och vi vet ju inte minst inom fordonsindustrin, tillverkningsindustrin, att allt är väldigt nära integrerat i Europa. Så det är klart att sprider det sig i Europa så kommer vi få stora konsekvenser, inte minst på svenska underleverantörer. Och blir det likviditetsproblem och annat som uppstår, så klart att till slut kommer det slå på reala ekonomin. Och kanske konkurser, först neddragningar, arbetskraften och så vidare. Så att det kan få väldigt stora konsekvenser.
Kan man förvänta sig eller rent av efterlysa någon form av hjälp från samhället då för att stötta de här bolagen?
Absolut, och jag vet att det pågår väldigt mycket diskussioner där för att förstå vad man behöver göra och när i tid man ska gå in. Absolut.
Och Norge, men också såklart Tyskland, det är ju stora exportländer när det kommer till Sverige. Norge ser vi redan ringa på vattnet i form av oljepriset och en svagare valuta. Vad kan det få för följder för Sverige?
Ja, men det kan det ju få återigen, beror det ju på hur det utvecklas, hur långvarigt det blir, absolut. Men ser vi där så är det ju Tyskland och Norge tävlar ju lite grann om att vara den viktigaste handelspartnern till Sverige. Nu har Norge kommit tillbaka, men det är klart att ser vi här att det blir svaghetstecken och spridningar så kommer det ju påverka negativt på svenska exporten.
Och så slutligen, vi har ju den mest allvarliga situationen i Europa, det är ju Italien. Hur stor handelspartner är det för Sverige?
Vi har knappt 3% av vår export som går till Italien och lite drygt 3% av importen. Så det är en viktig, men inte en av vår absolut viktigaste.
Tack så mycket, Lena Sellgren.
Tack.
Ja, hej och välkomna tillbaka till Placera TV. Det är en fortsatt skakig marknad där ute. Just nu så var börsen upp ett par procent senast jag kollade. Mikael Levin, investeringsansvarig på Nordea Private Banking. Mm. Välkommen.
Tackar.
Vi har sett och vi ser väldigt stora rörelser på bland annat börsen, ska jag säga. Mm. Hur ser du på det som händer?
Ja, vad ska man säga? Det är klart att det har varit en otroligt stökig period. Och det är lite oroande. Det går inte att säga något annat om det. Och vi kan ju diskutera orsaker fram och tillbaka och vad som har hänt och så vidare. Det som oroar mig lite grann, det är framförallt våldsamheten i den här nedgången. Att det har gått så fruktansvärt fort. Det har varit brutalt. Mm. Och det är någonting som indikerar att marknaden är ganska stressad, jag är på helspänn. När vi får just de här våldsamma slagen, det är aldrig bra.
Innan vi går vidare och kollar på lite detaljer, hur är det att jobba i finansmarknaden under en sån här period? Du har ju varit med tidigare, liksom. Om du jämför det här med tidigare, liksom, hur...
Ja, det är ju inte bra just den här perioden. Jag får ju lite vibbar av hösten eller Q4 2018. Även om den var lite mer utdragen än de här knasiga.
Men då var det ner 20% och sånt där.
Ja, det var nästan. Ja, precis. På ett kvartal. Ja. Så den var ju rätt allvarlig också. Och det har ju varit ett par sådana här episoder. Det är ju lätt för oss att glömma bort. Men du har 2015, 2016 när Kina devalverade och sen oljekrisen och så vidare och så vidare. Men hittills skulle jag vilja säga, och det är ju med en liten brasklapp där, men många jämför med finanskrisen, men det tycker jag inte man kan
inte
jämföra
om.
Nej, det var stökigare.
Agree. marknadens jobb är, som du sa, att oroa sig. Mm. Och det är just nu väldigt mycket att hålla reda på, tycker jag.
Yep.
Vad är marknaden mest orolig för?
Corona, olja, det är take your pick. Yeah. Men jag skulle vilja säga liksom de ekonomiska, vad ska man säga, osäkerheten framöver. Vad kommer bli det ekonomiska utfallet av det här?
Innebär det också att makrosiffror fortsätter att komma som det gjort tidigare? Är de typ så här nu eller?
För närvarande. Ja. Det har ju inte varit jättemycket fokus på dem de senaste veckorna här. Vi har ju haft lite ISM och payrolls och allt vad det har varit. De här vanliga headline-grejerna. De har väl inte fått lika mycket uppmärksamhet. Nej. Utan det är ju väldigt corona-fokuserat. Och sen efter helgen då med oljesituationen i Mellanöstern.
Och om man tittar på oljesituationen, det är oljepriskriget får man väl kalla det för. Vissa säger att det här är bra för konsumenten. Det är en stimulans i lägre energipriser. Men vad kan det här få för effekt om vi tar till exempel USA där väldigt mycket blickar är riktade mot just nu? Mm.
Ja, det är ju hela shale-industrin där som ligger lite pyrt till då, om oljepriset liksom permanent skulle gå ner på de här väldigt, väldigt låga nivåerna som vi har sett. Det är ju klart att några får kasta in handduken då. Och i förlängningen då, kreditmarknaden är väl det som marknaden just nu oroar sig för. Och sen också att en hel del av investeringarna i USA härrör sig till oljeindustrin. Den är absolut inte lika stor idag som det var kanske 2015-2016 när det blev en investeringskris nästan i USA. Men det ligger ju där och pyr. Och precis som aktier har gått väldigt, väldigt bra de senaste åren så har ju även high yield gått väldigt, väldigt bra. Spreadarna har kommit ihop och det var åtminstone till för ett par veckor sedan väldigt ihoppressat där. Och just amerikanska energibolag har ju tagit rätt mycket stryk på high yield-marknaden här i början av veckan.
Om vi tittar på börsrörelserna igen då. Vi har haft en hög volatilitet, vi har haft rekordstora rörelser på kort tid som sagt. Men vi har ju faktiskt också en väldigt stark börs bakom oss. Ja. Tittar man från slutet av augusti, början av september fram till då nu så har ju den varit sensationellt stark skulle jag vilja påstå. Hur mycket har det bidragit till det här fallet?
Det är ju klart att det har bidragit, det är ju ingen snack om den saken. För att hela 2019, det var väl ett rally som var ganska oälskat efter då erfarenheterna från slutet av 2018. Mm. Men sista kvartalet skulle jag vilja säga, det var då positioneringen ändrades lite grann och folk började komma in i marknaden på allvar. Och tittar man under januari, det är ju lätt att vara efterklok såklart, men alla sådana här tekniska nivåer och sentimentsindikatorer och vad man nu väljer att titta på, det var ju väldigt, väldigt utsträckt. Mm. Och det är ju klart att när allting står på mörkgrönt, som det gjorde då, när det kommer en sån här exogen faktor, det smäller till. Och nu är vi ju på mörkrött då. Nu är ju alla de här indikatorerna, väl vilken du vill, så den är ju liksom rock bottom. Ja. Så det är klart, det hjälpte till.
Ingves var ute nu på morgonen. Han sa att sänkt ränta är inte det man vill göra, lät det som i första läget. Men att man står beredd. Många har tolkat som att man är redo för ytterligare QE i varje fall. Och det här, vi har ju sett centralbankerna redan börjat agera, Fed, Kanada och så vidare. Vad kan man vänta sig från centralbankernas håll vad det gäller penningpolitiska stimulanser?
Ja, jag tror more of the same framöver. Och marknaden har ju de förväntningarna. Jag menar, Fed är väl prissatt till nära noll nu fram till april i styrränta.
Ja.
Eller i mitten av april eller vad det var. Och ja, det blir mer
av. Men det här är väl viktigt också för just det du säger, att risk, många är oroliga för kreditmarknaden, att man kommer liksom trycka in likviditet i marknaden så länge det behövs.
Ja, och sen har vi också i den diskussionen det som har varit närvarande de senaste åren. Hur effektiv är penningpolitiska åtgärder liksom, när vi har kommit längre och längre ner?
Precis.
Uppenbarligen så har de ju lyckats hittills. Men det kommer vara en del av diskussionen även framöver. Kommer det att hjälpa? Ja. Och där tror jag också liksom, de finanspolitiska sidan kommer att få större effekt.
Och det är många som har efterfrågat den länge, långt innan vi kom in i hela den här coronaviruset. Regeringen var ute idag. Man säger att man tidigare lägger krispaketet för corona. Bland annat skulle det vara mer pengar till vården och så vidare. Är det det, och du pratade tidigare om att vi vet inte de ekonomiska konsekvenserna. Det är ju givetvis förödande för turist- och resebranschen just nu. Att där kommer det komma... Räknar de också med att det kommer komma ganska massiva stöd som kan ge stöd?
Ja, stöd i varje fall. Och det är väl klart att det är lite trögstartat för att västvärlden då, förutom kanske USA som har varit väldigt aktivt finanspolitiskt de senaste åren, men de har ju varit väldigt återhållsamma. Och i takt med då att konsekvenserna från den här coronadebaclet kommer in i siffrorna, för det kommer de att göra, då kanske det finns mer liksom utrymme från politiskt håll att lätta lite på börsen eller på plånboken ska jag säga. Så det tror jag är någonting som marknaden skulle
se fram emot. Tror du att det kanske är den viktigaste aspekten just nu för att se den typen av stimulanser?
Ja, det är omöjligt att säga såklart, men det skulle kunna vara
för
en
alla
del.
Letar ju nu, vad är det som
exakt,
ska få det här
och det som är grejen, vad är det som det kommer bli? Men jag tror att det räcker med att det är något som vänder runt den där situationen. Jag menar, om vi går tillbaka till den här Q18-episoden på marknaden. Det var Jay Powell som var ute på juldagen och sa några ord liksom, och så vände det. Så just den här specifika triggern, om det är finanspolitiska stimulanser eller om det är att man har hittat ett nytt sätt att behandla corona. Ja, det har jag ingen aning
någonting
om.
Någonting kommer, vi vet inte när.
Någonting som kan liksom vända sentimentet. För då kan det gå fort upp också. Och återigen, den stora osäkerheten framöver, nu fick vi oljegrejen och den bidrar ju givetvis, men det är just de ekonomiska konsekvenserna. Och sen i förlängningen då, vinsterna. Vad händer med dem? Q1 är ju avskrivet liksom, verkligen. Q2, Q3 och så vidare. Och det som corona gör med ekonomin nu, det är ju egentligen att den hindrar, vi kan prata om störda supply chains, vi kan prata om bortfall från efterfrågan, men corona gör ju egentligen att efterfrågan och utbud inte kan mötas. Så det är inte sjukdomen i sig, utan det är ju åtgärderna mot sjukdomen som liksom hindrar ekonomin från att fungera helt enkelt.
Och avslutningsvis då, när ni pratar med era kunder, vad säger ni till dem?
Ja, som vanligt när det kommer såna här episoder. Det är ett utmärkt tillfälle att se över, ligger jag rätt riskmässigt i portföljen? För det är ju lätt att ha blivit skadad av de senaste åren och tro att allting bara kan gå åt ett håll. Och jag menar, säg att du har en portfölj med 50% aktier och 50% räntor. Så har du låtit den vara de senaste 3-4 åren och inte gjort någonting. Då kanske du har 70% aktier och 30% räntor. Och det innebär ju att du har en risknivå som ligger över den du ska ha normalt i portföljen. Så sådana här perioder när det är rejält stökigt, den stresstestar ju din finansiella risktålighet. Och det är ju tråkigt då att man ser över den först när det smäller.
Ja.
För det är ju någonting man ska göra löpande så att säga, och rebalansera och jobba med portföljen så att du håller din långsiktiga risknivå över tiden. Då kan man undvika sig, för att det är ju väldigt svårt att förutse sådana här saker.
Jo, det är ju det.
Ja.
Men de kommer med jämna mellanrum.
Det gör de. Det var inte sista gången det här.
Micke Levin, tusen tack för att du kom hit och lycka till där ute och stay safe.
Ja, du med.
Och tack för att ni har tittat.